Jag tänker bara på impro, alltså, på riktigt. Alltså, det är liksom impro konstant. Ja, alltså typ, allting kopplas till hela tiden.
Men tröttnar du inte?
Jag kan spara den bara. I avsnitt 67, det är ett litet annorlunda avsnitt. Det är Frida Sundström, Susanna Björnberg och jag som pratar. Och vi pratar om mig, alltså Hjalmar Hardestam. De hörde av sig vid jul och frågade om inte de kunde få snacka lite med mig. Och det är klart jag vill göra det. Det är jättekul att få prata, tycker jag. Vi pratar om allt ifrån helgrillade kycklingar, muskelbyggande och BDSM till impromodeller, lekens kraft och framtidsplaner. Här är avsnitt 67 med mig själv, Frida och Susanna om Hjalmar.
Aha, okej. Okay. Har du satt på eller? Har du börjat?
Ja, jag har spelat in hela tiden.
Jättebra. Ja.
Men...
Ja, nej. Okej,
nu börjar vi.
Ja, nu börjar vi.
För det är ni två som frågade mig i julas. Frågade du?
Ja.
Du skrev till mig på Messenger.
Ja, och jag skrev Hjalmar. Ja, Frida, vi pratade om dig i din podd.
Ja.
För det har inte hänt. Du pratar om andra, med andra. Så nu ska det här handla om dig då.
Det är jättespännande. Ja. Jag blev ju väldigt smickrad då när du skrev det.
Ja.
Och jag tycker jag pratar ju rätt mycket på den. Och delar mina, det är samtalspodd. Jag håller med.
Jag håller med.
Men precis. Så då, och så fick vi till det nu då. Så det känns roligt tycker jag.
Mm. Jättekul. Och så det handlar om dig då, men också om impro då.
Ja,
jag är klar.
Det är ditt
livsgebit.
Ja, men lite så.
Men vi kan väl börja här nu då, när vi ändå den här tiden med muskelmassbyggaren Hjalmar.
Ja.
Berättas.
Ja. Kan vi ge lite kontext bara? Jag tycker det är mysigt här. Vi sitter hemma hos dig, Frida. Och så har vi fått kaffe. Ja, det är din sån här kaffemaskin som du har. Och nu har jag köpt bullar och gjort ordning fint så. Och sen så vet jag inte var. Jag började prata om gym och sådär. Och så visade jag en bild för min bror förlorade idag.
Ja, precis. Mm.
Och så visade jag en bild som jag skickade till honom på Facebook. Där jag skrev att vi växer... vi krymper i det yttre men vi växer i det inre. Eller något sånt där.
Fint.
Jag tänkte det var fint.
Ja. Det är för fint på riktigt tycker jag.
Verkligen. Ja. Och så skickade jag en bild på mig och min bror när vi var... tränade på gym då. Vi var kanske 23 och 25 av varandra. Mm. Och vi ser väldigt stora ut. Alltså.
Verkligen. Jag vill inte vara... Jag måste nästan lägga ut den här bilden sen också.
Ja, men det gör jag.
Man undrar liksom, vart har huden tagit vägen?
Ja, precis.
Ja.
Den
hänger ju där.
Ja.
Oj.
Det är jävligt.
Och det jobbar ju mycket med så här objektifiering och kroppsshaming och så.
Ja. Nej, men ni frågade, jag svarade inte på det då. Ni frågade innan vi började spela in sådär, varför jag började med det. Eller vad sa du? När började jag?
Ja, men eller jag allt. Varför började du? Och varför...
Vem började? Alltså, samhället och snygga kroppar och sådär i övrigt. Alltså, tränade på gym med mitt kompising också på gymnasiet. Och sen så... Men sen ganska snabbt så märkte jag att jag liksom... Ja, det känns som att... Okej, det här är lite så hobbypsykologiskt då, efteråt.
Det är det mesta psykologi.
Ja, men det kan ha varit så då att vi fastnade där så mycket för att det var också ganska lätt att bli mycket bättre än pappa i det. Han är så himla... liksom, han är konstnär, han bygger fioler och går inte på att teckna och han spelar teater också en del och sådär. Så att det är så... Att vara stark fysiskt i kroppen, det var skönt att kunna bli bättre än honom på något sätt. Det finns en alternativ tolkning som är så i efterhand. Liksom.
Gäller den både dig och din brorsa, tror du?
Som en alternativ tolkning gör jag det. Det kan ju vara en liten del av det, tänker jag. För mig så handlade det mest om att bara vara... Ja, men det började som någon ingång av att vara snygg liksom utåt. Och sen så var det en massa snygga tjejer till att göra på gymmet. Och så var det kul att vara där med kompisar.
Ja.
Sen så kunde jag och min bror ena sig också. Alltså, vi tillsammans tyckte att det var väldigt kul. Och jag tror vi umgås. Jag pratade med min syra igår om det här faktiskt. Så jag och Hugo umgås kontra jag och Ebba, min syra. Och jag och Hugo umgås väldigt mycket med genom aktiviteter. Mm. Alltså typ så. Så var jag som berättade att jag buggar lite. Så nu pratar vi oftast om improbugg och vad det var för likheter.
Så, vad är det för likheter då?
Massa. Det är ju både en liksom... Ja, men man gör det tillsammans med andra. Där är det ju bara liksom som att spela två personsgeneraler eller ha en duo när man buggar med någon. Men det är mycket med träningen. Vad kan man göra själv hemma liksom? Hur kan man träna? Hur kan man lära sig på bästa sätt? Hur mycket kan man läsa och lyssna sig till det? det är någonting som är praktiskt egentligen och sådär.
Det känns som att det är mer i impro man kan lösa sig till än i bugg.
Ja.
Men det kanske finns något.
Nej, det är nog så.
Vad är bugglitteraturen då?
Ja, det är en bra fråga. Men kan jag säga lite danshistoria och sådär?
Just det.
Typ sånt. Så det läser jag min impro-historia.
Mm.
Där, en bugg i alla fall. Men samma med poddar och lyssna på sånt typ.
Ja, det var det. Men community, buggen är också off. Community.
Ett jävla stort community alltså. Och mycket ideellt, liksom, det är jättemycket likheter. Det är väl, ifall man är inne i någonting så är det ju hela livet mycket likheter. Alltså oavsett vad jag skulle göra och prata om så skulle jag kunna hitta likheter med impro.
Jo, men det är så här, man kan bara se mönster överallt.
Ja, när man blir så lite frälst ju.
Ja.
Men med gymmet där i alla fall så vill jag också säga att det var så, för vi var så jävla nybörjare på det. Vi visste inte vad vi gjorde alls. Alltså vi... Så jag ser också massa kopplingar från det till impron nu där också. Och jag förstår varför jag gjorde det så mycket. Alltså, gymmet.
Men jag blev där bara inte som en rippa där. Vad han är tillbyggare i samtalbundet. Nej, han är alltså, han är en slags kreativ konstnär liksom, i Karlstället.
Nej, det vet jag inte. Men han tycker om att bygga fioler. Och ja. Han gör det väldigt mycket.
Du vet inte om han är konstnär.
Jo, men det vet
jag.
Han är ju konstnär. Ja,
men, han lever nog sådär.
Ja, han lever och han blev 70 här i dagarna.
Det är 950.
Ja, men lite så. Och döden jag ser påminnt också lite i mitt liv och allting. Mm. Sådär. Vad värderar man? Ja, men det är mycket relaterat. Vad som, det blir ju, ni fångar ju mig i vårt Hjalmar där idag, liksom, såklart. Och allt det här med impro, livet. Alltså, impro äter ju upp så mycket av tiden också. Eller beroende på hur man ser det då. Ibland kan man se som att det äter upp, ibland kan man se som att det fyller.
Allt, liksom. Jag har bara sett att det fyller. Aldrig att det är tur. Men, alltså, det blir lite, men jag måste bara åtgå innan. Men vi pratar om det för att vända. Men den här kroppen som hade, den var ju väldigt biffig där. Vad hände, hur kändes det att du har, den är borta nu?
Ja, hur känns det? Ja, men det känns... jag är ju tillbaka till min kropp som jag hade innan mer. Alltså jag har ju alltid varit ganska lång och smal och spinkig liksom. Mm. Och det kan jag brukar jämföra. Alltså mina händer är ju, mina handleder är jättesmala.
Finlemmar.
Ja, precis. Ja. Så mina föräldrar också.
Nu. Ja, det. Fina linjer. Det kanske din pappa sa, för det är ju så i ballett. Men det är inte alla som kan bli dansare. Du måste ha fina linjer.
Ja, men alltså lite hantverk. Liksom så här, hantverk. Ja, graciös. Ja, men verkligen.
Mm. Det ni som lyssnar inte ser nu, det är ju hur... Frida och Hjalmar illustrerar fina linjer genom dans. Det är klart.
Ja, men precis.
Nej, men då har du liksom varit gäst i. Det är nog lite intressant. Du har gästat en bodybuilder.
Ja, just det.
Där, ja.
Jag var inte bodybuilder, men jag tyckte jag var stark.
Men alltså, du var jättevissig. Jag har hört gärna igen dig. Går inte du?
Jag hade sett likadan ut i ansiktet.
Ja.
Nej, men det var ju en lite annorlunda ansikte också. Ja, vi som lyssnar, ni får se.
Alltså, jag var extremt främmande i den kulturen. Jag tyckte, alltså, det var ju så jäkla... Det är så främmande kultur för mig. Mm. Gymkultur, men det var då vi var på så här atletklubbar, du vet. De är supersnälla människor och personer och liksom tyckte så här, men det är ju brötigt, liksom.
Det är inte så estetiskt.
Nej, precis.
Det är så tråkigt ljus.
Men på tal om det, det kan ju ha varit någon sån slags opponering mot familj liksom, som är mer kultur. Så här, det är styrt lyft ska man inte höra på med, kan jag vet inte.
Nej.
Och då så gör vi det.
Men var det någon sån då från dina föräldrar? Att de, aha, ska ni...
Nej, men jag vet att mina föräldrar, vi var på Öland någon gång och så hade de köpt, jag var 18, kanske 19 och så... Och jag åt upp all mat. Och vi la en till kyckling, åt en hel kyckling och en liksom grillad kyckling. Ja, men då, proteiner... Ja, då kommer vår pappa blev liksom arg.
Mm.
Och så skulle vi liksom ta ett bra fik en promenad där. Och så tyckte han att liksom, resonemanget då att han tyckte var så... Jag fattade inte poängen med att äta massa energi och sen så gå på ett gym och göra sig av med det som sedan kör tyst och fyra. Kan jag tänka mig, jag vet inte. Men, och jag håller med, det är ju jättemärkligt på ett sätt. Att det är ju liksom... Och så vet jag...
Det känns att du skulle läsa bok istället.
Nej, verkligen inte. Inte någonting sånt liksom. Inte med böcker, inte bilda sig. Det är ingen sån ideal. Men ja, det är gött så. Ja, men bara det med att jag tycker också att det är konstigt att vi äter jättemycket mat. Sen så går vi till gymmet och så går vi på ett elektriskt sånt där.
Band,
ja precis. Som går på el. När man, det är så dubbelt på så många sätt liksom. Så. Men det som var skönt då när jag förklarade det och kunde referera till hans fjolbygge och sa så, ja, men det är som att du själv skulle betala, om du skulle behöva betala 50 kronor varje gång du gick till din fjolverkstad och byggde en fjol, skulle du inte göra det då? Och då sa han ju, för det är det vad det kostar, och jag sa det är ingen problem, jag kan betala för kycklingen. Han ville liksom in i min logik och
okay.
Men han gav sig väl snabbt, så det finns väldigt lite borde och måste, det är nog det som framförallt pappa då säger mest, att inte göra av borde och måste och sådär.
Men är din mamma också kulturell?
Kulturell?
Har du en kulturell mor igen?
Ja, men det har jag. Hon vill ju framförallt närma sig det. Alltså, mamma är ju... Det är spännande.
Men snälla, ändå.
Ja, det är med, ja. Så skrattar jag bort att det här avsnittet blir så tjådigt. Det gör ingenting.
Nej, vi säger pass.
Ja, men precis. Nej, men jag tycker det är kul. Jag är stolt över min familj och mina föräldrar och mina syskon och sådär. Ja, men mamma är absolut kulturell. Hon är ju liksom aktiv i kyrkan och har varit det sen jag var... För inte kyrkan. Alltså hon har varit väldigt mycket påverkad kyrkan för till meditation och sådär i svenska kyrkan. Så hon har liksom varit i en struktur som är väldigt sedlivad då. Om jag bara tänker... Eller min upplevelse av att höra mamma prata om sitt liv typ, när hon pratar om jobbet och allting.
Men vad var jobbet då? Var det kyrkan?
Ja, hon är liksom, hon har varit skribent, journalist på en tidning som heter Kyrknytt. Som hon började på när jag var 10 kanske eller någonting sånt där. Och innan så jobbade hon som frilansande journalist. Och i kyrkan där är hon i den organisationen har hon försökt skriva, liksom vrida det åt det sätt som hon vill kanske. Jag bara tänker, det spelar dem så bra från vem jag är på något sätt. Som ju är, vi är ju barn av våra föräldrar. Så. Men också både inifrån men också utifrån miljöer liksom. Och pampas på något sätt lustig och skapare och kanske. Och mammas om jag ändå tänker på vad jag gör liksom, med podden och med klubben och alla såna här improgrejer liksom. Typ.
Men det låter ju som att du har perioder. Du har haft en gymperiod. Nu är du inne i en improperiod. Har du haft fler liksom, perioder? Har du haft så här filmskaparperiod?
Ja, just det. Ja, men jag har haft lite, jag är nog lite periodare. Så där vet jag att du pratade med Sandra, Sandra Rositska, som hon heter Johansson förut, på GBG Impro, om att hon också var periodare. Liksom, att vi kunde docka till där och känna samma. Jag vet ju när jag var, kan jag ha sagt det förut också på det, men att det, när jag var lite så älskade jag mopeder exempelvis. Jag sparade till en moped från att jag var 8 tills jag var 15.
Mm-hmm.
Liksom siktet inställt på att köpa en moped och kollade jättemycket. Sen så hade jag väldigt mycket så här FBK, jag var jättestort fan av FBK.
Vad är det?
Det är Färjestads bollklubb. Men jag spelade aldrig liksom riktigt hockey och sådär. Jag var på typ 2 matcher, men jag hade all utrustning man kunde ha. Samma med fiske. Och det har varit väldigt mycket kring utrustning när jag tänker efter. Jättemycket.
Liksom. Mycket materialsporter.
Ja, men faktiskt.
Du vet vad, och du läser, du också, så jag kan tänka mig så här, att då har du litteraturen. Du tittar mycket i läseböcker om, eller?
Ja, framförallt då. Alltså, jag är egentligen ingen bokmal sådär. Jag lärde mig läsa lite grann på universitetet, ska jag säga.
Det var sådär.
Ja. Nej, men jag menar på riktigt. Jag aldrig läste rubriker typ. Alltså, det har jag fortfarande på, men jag måste läsa rubriker. Kanske ska börja läsa baksidan av boken. Ja, men precis. Jo, men jag har haft perioder. Jag hade också en period när jag älskade hästar. Och när jag var liten så älskade jag krutmen till Lilla Sjöjungfrun. Så här, ni vet. Alltså, och sen så älskade jag. Och jag stod så här kartor över genvägar. Kom ihåg, så kan man liksom gena över folks trädgårdar. Och sen kartlade hela Romsta då, där jag uppväxten liksom, och skrev gena och sådär. Men det är något i förberedelse.
Förberedelse, alltså det är grejer.
Julafton är ju aldrig lika bra som vägen dit.
Vad fint.
Ja, det är sant. Jag kanske... Ja. Nej, men det blir väldigt nischat kring intressen, och då blir det det som är viktigt för den tiden. Och sen såklart, jag var jätteinne i det här, spelat World of Warcraft ett tag. Det var det många i min ålder som var också, men väldigt inne i det.
Ja, men det är bra. Det är just bra spel.
Ja, men jag tycker det var... Det är verkligen bra spel.
Du låter verkligen som en periodare. Alltså samlet syng, liksom suger i dig så här.
Ja, men
som en kräft. Det är en, ditt liv är en kräftskiva liksom. Det är bara att det inte kräfter hela tiden.
Ja, vad är du för stjärntycke?
Jag är fisk.
Du säger mig helt enkelt. Du säger, det är en kräftskiva. Ja, där har vi det. Fisk.
Som
en kräfter, och liksom, då man håller på att suga på de här kräfterna. Och så.
Ja, just det, sötla liksom.
Man suger ut.
Ja.
Vet du, de här kräfterna.
Ja, men så är det ju, det är sant. Just, Och så känner jag ju såklart med impron då.
Det har ändå varit längst, känns det så, eller? Djupast och längst som...
Ja, men gymmet var ju lång tid. Det var ändå 7-8 år liksom. Och det var jag slutsignad på grund av att jag inte kunde fortsätta. Jag fick en skada axeln. Och den hade jag nog i 4-5 år fortsatte träna liksom. Men jag kunde inte bygga upp någonting efter det. Men nej, så efter det hade jag ett period, alltså, beteendevetenskap. Alltså, så jag åkte till Freuds museum och Viktor Frankls museum i Österrike själv liksom. Och det sån där som motsvarande improfestivalen nu ju. Men jag själv liksom åker på. Ja, men det är extremt luststyrt alltså. Ja, det stämmer.
Ja, det gör jag.
Ja, det är bara, det är jättemycket lust.
Men föredrar du att göra sånt själv?
Hej, jag kände ju det när jag var i Chicago med Bo och Ida. Det var så jävla kul att vara där tillsammans. Men det är sällan andra vill lika mycket liksom. Men det är inga konstigt såklart.
Men jag kan tänka mig åka med till Freudmuseet, det är jättekul. Jag får gärna ringa med. Ja, det andra, det var...
Viktor Frankl, han är sån psykoanalytiker.
Ja, därför.
Ja.
Ja. Ja, men jag är ingen resa. Nej, det gör jag inte. Nej, men du kan ju bara vara med. Liksom. Ja, men jag gillar museum. Ja, det gör det. Ja. Kul.
Ja.
Du ska göra det. Ja, jättekul.
Eller att impro, det finns ju, det finns inget impro-museum, vad jag vet.
Nej, men du var nu påbyggd och du gör en här.
Jag ska fram.
Ja, det är som alla de här poddarna, alla som du samtalar med. Liksom, jag vet inte om någon, det är naturligtvis ingen kommer bry sig i framtiden, men man vet inte liksom. Det kanske ändå är så här någon som hittar det här. Det här biblioteket av...
Ja, just
som,
det.
Ja, det är du som gör det. Det är ingen annan som har gjort det.
Ja, men det finns ju lite impropoddar och sådär gör du.
Ja, men du gör ju ändå... Jag skulle ändå hävda att det du gör har innan mig. Det är liksom unika intresset för alla andra. Väldigt mycket i impro är ju... Och eller generellt sett skulle jag säga med människan är väldigt självtagen och egoistisk. Och det är ju, så är det ju. Men det är ju ändå det stora intresset som du har för allt alla andra och annat.
Men jag jobbar inte precis med det kan ja, det är så kan jag. Och samtidigt så är det väl, alltså, jag gör ju podden för min egen skull.
Ja, du är självtagande egoism där, ja. Det tittar så bra.
Ja, men det är precis vad är altruism och egoism egentligen och allt det där ju. För jag, ja, men jag vill, hur fan, det har sagt det där gången förut ju, men hur, jag ville ju liksom prata, innan jag hade podden ville jag prata med improvisatörer och så föreslog jag skulle vi sätta oss och snacka. Jag vet att jag och Carl-Johan gjorde det någon gång, han var den som liksom var på det. Vi tog faktiskt tiden vardag, en liksom schemalas och satte vi och snackade, var ashärdigt liksom, snacka impro. Men sen när jag liksom försökte prata så med andra så blir det inte av.
Nej, det är alla som vill det.
Nej, men man säger ju att man vill det kanske då. Liksom jag frågar så, jo det är klart vi ska göra det och sådär. Och samma med mig med, fan det är tisdag, det regnar ute, ska vi, men om jag har en liten mick där i mitten och bara så tar man sig tid till det, man skärper sig lite i snacket och det blir improfokus liksom som jag ju vill. Och sen så får jag lyssna på det igen och då sker det ytterligare ett lärande. Och sen så dessutom kan jag putta ut det i etern så andra kan ta del av det och sen blir det här biblioteket liksom. Ja.
Jag var också när jag var i Karlstad och liksom hittade impro och blev sådär liksom nykär i impro och gick med i drama. Alltså jag känner jättemycket tacksam till de första man träffar där. Det här tänkte jag på, jag tänker bara på impro alltså på riktigt. Alltså det är fall impro konstant.
Ja, det gör det.
Ja, alltså typ som allting kopplas till det där.
Men tröttnar du inte?
Jag vill kanske spara den bara.
Jag
vill bara säga det här då att när jag flyttade till Oslo när jag var direkt efter studenten så de första som jag bodde med då det var ett kollektiv och de var så jävla snälla. De hade varit ute och plockat någon krydda som växte i asfaltkanten och så bjöd de mig på tacos med den där kryddan och jag tyckte de var konstiga. Så bodde jag där i två månader och bakom deras soffa i vardagsrummet. Och så här, de var 25, men jag tyckte de var så stora. Men sen så... Jag vet, jag kommer inte ihåg då. Tim, jag kan inte.
Ja,
nej, jag var inte marianen.
De svärfade. Alla har en fråga. Vad fanns kan i Norge?
Nej, men då så var jag inte liksom, då kom jag ju från mitt föräldrahem där liksom mamma och pappa på något sätt. Det är klart att jag har lärt mig tvätta och laga mat och bla 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 och sånt där. Men jag var ändå väldigt ju omhuldad som man kan vara i alla fall så. Men de var så jävla snälla har jag förstått nu efterhand. Det var så bra av dem som första steg ut i livet liksom. Och så tänkte jag, den här tanken kommer ju idag då, som jag sa, jag fångar mig i dagen i nuet. Och så kände jag idag då med dramaverket när jag träffade David Runqvist och Kristoffer. De var så himla fina att träffa. Alltså det första mötet man har typ med impro. Även om jag gick en helkurs impro när jag var 20 i Stockholm exempelvis.
Vad var det då?
På SIT i Stockholm med Johan Humlesjö som jag också tyckte var jättehärlig med min bror då. För jag hade ju stött på impro innan. Som en liksom första riktiga träffen. Och så fick jag, alltså de var så Jag känner så mycket uppskattning. Och vad jag ville nästan säga om impro är att också då hade... I samband med det så skapade ju Anders Fors den här inuvet med Forspodden. Och var i Karlstad då och ville kunna lära mig hur kan jag lära mig mer impro. Vi träffas liksom en gång, kanske en gång i veckan och repar. För David bodde inte längre i Karlstad, bla bla bla. Så hur kan jag göra mer impro, hur kan jag göra mer impro? Då fanns det liksom någon som hade en sån... Både de här engelska var svåra att fatta för mig. De snackade liksom på en begreppsnivå. Game of the Seal och snackade så här. Jag hade ingen aning om vad det var. Liksom, och Day 3 och sånt där. Och då så tyckte jag Anders podd var så tacksam för mig. Och han hade också en gäst i varje som de pratade. Och bara flummade runt och pratade om impro på olika sätt helt öppet. Och det blir vad det blir.
Han var också så här som älskar att prata om impro.
Ja,
alla gör faktiskt inte det. Det här liksom... Liksom analysera teoretiska nörderiet, det är inte alla som...
Nej, men det är svårt att sätta av tid för att prata om just det. Sen att det dyker upp i samtal organiskt, det kan du alltid göra.
Ja,
men
för det är spännande nu. I det här samtalet som vi har nu, liksom, då har vi kanske pratat i om en kvart, 20 minuter kanske om annat. Så bara, ska vi snabbt inte snacka in på snart, liksom?
Precis,
jag vill ju det.
Det är din mamma och pappa. Nej, men det kan de vara klara. Men så ser de kanske komma tillbaka.
Jo, men kanske, och det är ju återigen.
Ja, de har säkert med det här att göra med att du, inte bara då, men din uppväxt och ditt liv har jag antagligen med. För impro är på något sätt, jag tycker det är nästan att gå i barndom, liksom, och tillbaka.
Ja, men verkligen. Och jag vet ju det, alltså, jag håller med. Det där jag vill säga, att jag också gick på dagens eller förskola, som det heter, att jag var 7 år istället för jag gick in i 6-årsverksamhet med alla mina kompisar, för att mina föräldrar tyckte att det var bra om jag stannade kvar och lekte lite.
Mm.
Så, och jag kände, det var någon sån här dokumentär med de här barnen i Hjärna i Vallö.
Ja.
Och då var det, han började där att han kände igen sig i Waldorfskolan, var den här bilden på en liten flicka som sitter och tittar ut genom fönstret, alla sitter i det.
Ja, den i tavlan, ja.
Och så jag känner också igen mig i den flickan, alltså ettan och tvåan för mig. Vi hade också en vikarie som, och men framförallt två killar, och jag också lite grann i klassen liksom kunde styra över, eller vad man säger, så här. Men jag, alltså det enda jag minns av de där lektionerna var att jag satt på fönstret, inne liksom på ett stort fönsterblock, typ, kan man säga. Och tittade ut och väntade på att det skulle bli rass, jag kunde gå ut och leka. Sjung från nästa till tvåan. Och ja, det var sen på högstadiet som jag liksom började kanske fatta matte, och så lärde jag läsa på universitetet.
Jag kan relatera så mycket till det här. För jag ändå är någon... Jag tyckte idag när jag var i en affär, så jag tittade på en klädaffär. Och så hör... Nej, jag var inne och provade, just det, provade provet. Och så hörde jag så här, ett litet barn utanför så. Nej, så typ hittade på någon liten sång eller någonting. Och jag blir så här, jag gillar barn, den här liksom det. Och så hör man så här, shh. Jag känner så att jag vill slå ner den. Alltså, slå. Jag blir våldsam.
Ja, men verkligen.
Det är någonting, man måste gå i skolan och allt det där, men jag kan verkligen relatera på det.
Och det är så spännande. Jag och Fulare, det är så här populärvetenskapligt program med Anders Hansen på SVT. Den här personlighetstyper och sådär. Men det är spännande. Jag har pluggat en massa sociologi. Då pratar man ju bara typ, att man är formad utifrån och allting i konstruktioner och sådär. Och här vinklar de ju mer från att man är sina gener mycket. Att man har återgrång och mycket.
Men vi är inne nu. Det är ju det som är helt ute med det här
sociala. Ja, men så är det också att det går i mode liksom. Men ändå, jag tycker att det också finns någonting i det verkligen. Om jag tänker på mig och min bästa kompis Viktor, och vi skulle göra sådana här... Ja, men vi var helt inne i Riddare då ett tag. Vi skulle åka till Visby på den här Gotlandsveckan. Mm. Och så skulle... Hans pappa hade gjort en kväll till honom, och min pappa skulle göra en kväll till mig. Och liksom, och jag och Viktor och min pappa var i garaget, och så gjorde vi den där. Och sen så kommer vår grann... kompis Alexander Varodell, och liksom, eller Victor ville med ut och leka typ så, och jag var kanske ändå 9-10 år eller någonting sånt där, och jag liksom stack iväg direkt och lekte, och Victor var kvar med pappa och byggde den här kunden liksom. han ville nu jobbar han med att designa dataspel liksom, och liksom där, han är liksom, vi styrde redan därifrån, och jag är ut här liksom och tycker det, jag vill det, och att vi är olika i det är bra. Och sen så är vi olika som improvisatörer också i det där, att man kan såklart improvisera när man är en Victor-typ. Alltså man har olika kvaliteter på olika sätt som man inte heller premierar. Men leken har alltid varit central, och leka med andra.
Mm.
Typ det sociala. Det är ju... Ja, precis, verkligen.
Det är ju livet. Mm. Alltså, någon som... Katrin Sacker ska leta upp det här. Det var så bra citat här från en som går kurs faktiskt.
Ja, men gör det. Är du tyst samtidigt eller?
Jag får väl vara tyst. Ja,
men Susanne, det var något där borta.
Ja, här borta ligger ju frågan, tröttnar du inte?
Just det. Ja, men du sa det där med att göra av, alltså, att det äter upp...
Ja, att det äter upp tid.
Ja, men precis. Och alltså den... jag träffar inte, där tycker jag tiden inte riktigt till.
Mm. Det är det som är så synd. Så, det är det jag känner. För jag vill ha tid till att alltså, bli liksom 33 år och vill ha partner och liksom, men jag tar ju fan ingen tid till det.
Mm.
Liksom, och en dag som jag har dejtat också, jag säger då så här, nu blir jag återigen personlig, men det gör ingenting. Mm. Jag, jo, men absolut, jag kan träffas liksom, men jag kan ju dagtid, tis, ibland liksom. Jättedålig liksom, potentiellt dejtare.
Ja.
Och andra jobbar ju oftast då 8-5. Så här så är jag liksom upptagen varenda kväll och i princip varenda helg. Min första lediga här, nu är det ju i början av mars och den är, vad är den liksom, i slutet av maj.
Mm.
Allting är alltid inplanerat, improrelaterade saker då.
Ja.
Ja, det är något födelsedagsfirande sådär, men jag avbryter det bara.
Men det låter som att du ska hitta en improvisatör eller någon som tycker att det är roligt att titta mycket på impro.
Ja,
för då kan ni ändå umgås.
Ja, jag har tänkt på det där också.
Ja.
Jag tänkte på det där hela dagen. Då var det när vi pratade om skidor. Ja, men kolla här, då blir det så här. Vi pratade om några som åkte skidor i den, de här duktiga franska skidlandslaget.
Mm.
Det är Kina där som är, de har någon så här också serie på SVT Play. Så pratade vi om där och så var det, alla där hade typ en partner som var också på med skidor.
Mm.
Men det var en av dem som inte hade det. Och hon tyckte det var så skönt. Och då tänker inte jag på skidor. Då tänker jag på hur skulle det vara.
Mm.
Vara improvisatör och så istället. Att det kanske vore jättebra.
Ja, om ni har tid att träffas. Det är väl det som är problemet.
Ja.
Så. Om ni aldrig ses då blir det svårt att ha en relation.
Ja.
Så blir det kanske lättare.
Ja, kanske.
Ja.
Men någon annan sa att jag skulle träffa någon som jobbar i bar och sådär också. För de har också sådana tider.
Ja, men verkligen.
Typ. Men sen så är det också balansen då. Alltså, det är klart att ja, men det finns ju tid. Alltså, klockan 10 på kvällen.
Men du får ju bara om kärnet vill.
Ja, men ja, precis.
Ja,
så är det ju.
Planera så här.
Nej, jag vet. Men jag kan ändå skapa. Okej, okay, alltså jag kan ju lägga ut. Jag kan göra mig. Jag kan börja gå så jag snubblar på lite bananskal. Jag står ju bara liksom. Jag bor bara på samma håll som inte finns några bananskal på typ.
Ja.
Eller liksom, ja men, möjliggöra lite möjligheter, öppna upp lite.
Mm.
Och det är det jag menar med att det äter upp, alltså impro äter upp allt.
Här lite ändå. Det var faktiskt Ola Flodin som har gått.
Ja.
Den är hans
anledning. Ja.
Du Ninglat Pritzel, som en kommentar då. Om lek, då så här, Schinner lär ha sagt att människan är som mest människa när hon leker.
Mm. Just det. Ja men visst.
Men ja, vad var man någonstans?
Ja, det är just personliga relationer och att impro äter upp mycket och sådär.
Men jag vill fråga dig så här, eftersom du är så gärna att få prata om impro, då får du så här välja, vad vill du prata om impro? Vad är det ni som, vad är det, så, det här vill jag prata om, det här vill jag säga, det här vill
jag. Mm. Ja, men vad svårt.
Ja.
Just
det är nummer tre.
Mm. Ja, vi kanske kan börja på något sätt då med vad, ja, dels har jag tänkt själv, vad skulle jag själv prata om det var så här, att Hjalmar var gäst i någon annans podd.
Mm.
Så, och det studsade att det har varit mycket samarbete liksom, och sånt där. Men just nu så är det kanske balansen mellan, det är mycket med undervisning som jag tänker på.
Mm.
Det är också så här, roll, det här blir jättesvårt att kontrollera mitt huvud nu för nu går associationsbanan väldigt snabbt här liksom. Mm. Så.
Fjäril.
Jag vill ändå försöka hålla det. Kort bara det svar, jag pratade med Viktor Öberg Bjule som är Stockholms improvisatör. Och vi åkte iväg åt en massa olika håll. Och så var det svårt att veta om vi hade pratat om något överhuvudtaget.
Mm.
Men det var ett väldigt kul avsnitt, tyckte jag.
Ja.
Det är avsnittet som vi släppt för det här. Så skitsamma.
Mm.
Så nyss nu så tänker jag på att vara... svårt det här och ha rannat på den. Det är på något sätt roliga det som jag började undervisa impro för. För att jag upplevde att folk, jag själv och alla andra blev så glada när man hittade tillbaka till barnet och allt det här. Liksom, det finns ingen prestation som vi på improverket säger, lämna prestation i dörren och allt det här. Och sen så ju mer jag har gett mig in i impron, desto mer har jag liksom gått mot att se lite impro som en, verkligen en träningsaktivitet typ. Alltså som sport nästan, att liksom vara coach och allt det här. Jag har varit och gått i skolan, alltså ser det som i skolan, kursplan, syftemål. Det finns visst rätt och fel, men sen så förhåller vi oss till det när vi misslyckas allt. Och det tankar som jag delar med, jag tycker det är så jäkla svårt att balansera det roliga med det utvecklande.
Mm.
Typ så. Jag tycker det är jätte svårt att inte man...
Eller ja, tycker jag. Och jag vill bara liksom se om man kan utforska tankar som är så starka i åsikten. Så här, varför är det så jävla farligt att känna sig...
Varför måste jag vara så himla... På något sätt är impron
att allt också är okej hela tiden. Det säger vi hela tiden och det är vad vi alla delar, upplever jag, i impron. Men finns det, kan man liksom säga att det inte är okej, liksom, men nej, men det där är inte bra.
Nej, men det, för jag säger inte riktigt det. Jag säger aldrig när jag undervisar.
Vadå?
Det är okej. Jag är verkligen så här, nej, det finns jätteviktigt. Det finns faktiskt, det finns något som är... man kan inte ha det, tycker jag. För då kan det också bli så här, men då finns det ingenting att bryta emot, liksom. Det måste finnas en... Alltså, jag tror ni förstår ju vad jag menar. Men jag tycker ibland att mycket vill brukar vara så här, allt är okej, du tror jag inte så här... Nej, men det var så... Nej, det måste vara okej att bara brutalt misslyckas, göra fel, gå in och typ råka förstöra. Sen naturligtvis, jag tycker så här, ja, men det är klart att det finns ett annat val. Ofta är det så att det alltid finns nästan alltid ett bättre val.
Mm.
Eftersom man gör val hela tiden. Det finns typ 100% så finns det ett bättre val.
Mm.
Så.
Ja, men, så är det ju. Men hur, liksom, när ska man gå in och korrigera utifrån att det där är ett dåligt val? Det där är inte ett bra. Alltså, det gör vi ju i vissa lägen om någon går fram och tar en på brösten, så säger vi stopp.
Mm.
Ja, men att överdriva, exempel, typ såhär, okej, någon går in och etablerar såhär, vad tror du, kom ner på däck så ta över rodret här i båten, såhär, avstyrligt vart vi är och vilka vi är, och sen andra, då säger jag en sån tydlig avstyrlig block och säger, nej, men vi är ju i köket, kom hit istället, du är kökschef och laga pannkaka. Då skulle jag gå in och stoppa där, och med potentiellt risk då att den personen känner sig som svarar där med köket.
Ja.
Det finns en risk att den liksom, men det finns inga rätt och fel eller lämna prestation vid dörren. Sen så är det här olika nivåer, vad det är vi i början.
Jag fattar.
Och just nu är jag bara stelar med den här tanken, för jag pratade med Robin Thorén om det nyligen. Och tyckte det var bra att, ja, men att ha 90% kul i nybörjare, 10% lärande, liksom utveckling. Alltså typ där och stoppa. Nej, men gör om, bejaka den istället, eller bygg på det första erbjudandet så, för att vi ska också träna och lära. Och sen så i kurs två då så är 80% kul, 20% lärande och sen steg 3, 30-70 någonstans. Och så vart jag själv ligger ju 50-50 ungefär, 50% ja. Ibland.
Det är ofta så här siffror. Ja, det här är kul, det är kul att det är den där 100% synken. Det är jobbigt för dig när man hamnar så här 120% i totalen. Ja, nej.
Det tycker jag är jättebra.
Men samma inte... Ja,
fortsätt bara säga det.
Ja.
Att jag har på riktigt hittat... ett analytiskt sätt att tänka, tycker jag, först när jag på riktigt började läsa sociologi och allt det här på universitetet. Innan så var jag väldigt mycket bara fisken i vattnet. Jag tänkte ingenting på normer direkt. Alltså jag tyckte om utforskare, men ganska omedvetet. Sen så liksom när jag sa, aha, men fan, man kan få hjälp av de här kartorna som kallas teorier och hypoteser för att förstå verkligheten på ett bättre sätt. Alltså bli lite medveten då, kanske man ska säga.
Mm.
Sen så då har jag ju använt det full on liksom. Men jag är
du menar nu så alltså normer så här, hur vi, ja, men vad är okej och vad är inte, och vad ska en kvinna, vad, alltså, eller vad pratar om såna, vad ska kallas, ja, normer?
Ja, men alltså sen tycker jag att jag som jag träffade en jättefin kompis när jag alltså Eskilstuna, 50 år, Nina heter hon, gjorde jättestora avtryck på mig. För henne sa så här, men nu får jag äntligen begrepp för att förstå allt det här som händer i den här konstiga världen.
Ja.
Alltså sociologiska begrepp då, varför vi beter oss på olika sätt och sådär. Hon har tyckt det alltid hela sitt liv.
Mm.
För mig var det ju, jag hade tänkt på det där direkt. Sådär.
Vilket var det då, direkt till exempel?
Jo, men varför står vi i en kö? Varför kan inte killar ha kjol? Det är klart vi kan det, men det är väl mycket sociala normer. Varför funkar vi? Ja, det är spännande. Varför funkar vi som vi funkar utifrån ett...
Varför står vi... Kan du svara på det? Varför står vi i kö? Varför kan inte killar ha kjol? Eller det blir lite grej då?
Ja, ja, men för att det är... Nu blir det så här... Återigen, det beror ju såklart på vilket perspektiv man ser. Men ett
Du har läst.
Ja, men då skulle de säga så här. Ja, men från ett funktionalistiskt perspektiv så skulle det vara för att det ska finnas som ett smörjmedel i samhället som gör att det funkar för att upprätthålla den här strukturen. Det är jättebra på så sätt.
Mm, tack.
Och kanske från ett, ja, vad heter den andra då, ett kritiskt perspektiv som kanske var bättre på det.
Mystiskt och sånt där. Och så,
det... Ja, men precis, allt sånt där, att allting är konstruktioner och så att det är inlärt och, ja. Men,
tror ni på det konstruktivistiska?
Men skit i det, kan vi inte prata
där? Men jag vill säga, det där, om du inte säger till, det är klart att det är så här ett väldigt enkelt exempel, men om du inte säger till, även om ni är nybörjare, om du inte säger till den personen att du kan inte säga att ni är i köket, då kommer ju den personen inte ha så kul, tänker jag. För den kommer ju bli...
Nej, men precis.
Så då tycker jag är lite så slakt. Jag tycker man
är
wiggly.
Men nästa då är... du heter Johanna i scenen. Sen så kommer en till... Så skulle det vara en trepersonscen. En tredje kommer in då efter ett tag och säger Erika till dig. Vad skulle du kommentera där? En nybörjarkurs. Nej, precis. Så det finns ju en balans där.
Och det är också så här, springroll.
Nej, men då går det argumentera att det springer roll med båten. Och...
Jo, det gör det.
Nej, men för man vill, jag vill också så här, sikta. Tycker det är bra, sikta med stjärnorna så ser jag vart vi landar. Ja. Men jag vill ju gå upp liksom. Hur bra kan vi... Men då får man lägga den nivån utifrån vilka de är och vad de gör.
Jag tycker att det är det som är typ din, eller vår också så här, din kompetens. Du kan ju, du är lätt, man lär sig när man leder. Man till slut så lär alla är ungefär... Människor är ju ja, men de är ganska... Det är inte så ofta det kommer någon i en grupp som man, oj, vad är det här? Det här är något som jag aldrig gör. Man är ganska, alltså förstår.
Men jag tycker, typ så här, när jag undervisar på Improverket exempelvis, så nu har jag en fördjupning där. De har så jäkla olika, de är så på olika nivåer, på olika sätt liksom. Jag tycker det är jättesvårt.
Mm.
Och jag kan nog uppfatta, vissa, ja men så nu är jag liksom, har jag höjt den där så att jag är kanske, ja men 30-40 lärande. 60-70, ha kul. Mm. Så får jag på mig, och jag är noga nu med och jag berömmar, liksom, ah, snyggt och bra och så här. Och då får jag ju väldigt uppskattande av dem, så här, men vad härligt liksom att du vågar säga till och att du bryter sig, att du går in och petar, att du spelar med oss, jag börjat göra det också, för att vi får lära oss. Som en sån ny grej också med, ja men bara modellinlärning tror jag på också. Mm. Och det känns lite läskigt tycker jag som lärare att göra det också, för mig i alla fall.
Modellinlärning?
Ja, alltså, ja men...
Sån teori?
Nej, jag skulle... Och att lära som att man visar före.
Ja, före, just det. Ja, det är som en absolut inte främre emot.
Ja.
Gör efter mig.
Ja. Bara för att illustrera så här, kan det, så här så gör ni på ett sätt. Vi improviserar fortfarande så. Men då att, men sen så, det är ju bara mitt tolk. Det var en kille som, ja, han kom inte förra gången. Alltså första gången så upplevde jag, det här är bara min fantasi nu. Mm. Min tolkning då är att han tyckte jag var för hård.
Mm.
Och det är liksom... Det första gången jag har fått en sån tolkning i mig själv att det berodde på det. Det behöver absolut inte bero på det. Men det första gången jag får en sån tolkning att det beror på mig att man inte kommer upp. Och den känns också väldigt jobbig.
Mm.
Men det är, jag vet inte, kanske som att det var förälder. Jag är inte förälder. Men vad är man... Man kan inte äta godis varje dag. Alltså, vad är, det är balans.
Nej, jag tycker att man måste ju... Det är så att, liksom, när vi är undervisare, då är ju vi aktiviteter på det här. Vi kan ju detta. Jag tycker att de också förväntar sig att jag faktiskt att man går in och petar rätt mycket. Att man hjälper dem liksom.
Men det är ju också det här. Har du inte fått en kursare och gråta eller sluta, då har du inte undervisat.
Nej, måste man faktiskt. Har du haft en kursare som har gråtit?
Ja, men inte i ögonblicket utan efteråt.
Nej.
Ja, det är sant.
Mm.
Alltså sådär, tyckte att det var... kände sig otrygg i en övning och så. Men då tyckte jag som ett väldigt bra, alltså ett fint tecken på att hon var trygg, kände att hon kunde dela med det till mig liksom, och, eller att det var något som triggades i någon scen och sådär.
Verkligen.
Typ så. Men jag har aldrig tagit att det beror på Hjalmar. Nu tror jag att det beror på Hjalmar i den här fantasin då som vi är inne i.
Men det kan ju vara så.
Ja, ja, absolut. Så kan det vara. Och det är jättebra att få vara med om det. Så det är lite så stort, det är kurs, det är ju den här så undervisning som är väldigt, väldigt roligt. Alltså det är så, här, så trumfar det tycker jag för mig fortfarande att repa och spela föreställningar. Det är ännu roligare tycker jag. Sen så har vi admin-delen, det är inte alls så kul, men lite kul. Det finns element i det som är väldigt roligt. Så det är mitt liv, det består av de tre grejerna.
Betala moms och skatt och...
Ja, sånt där.
Lever du på detta? Du kan gå runt på det här också?
Ja, men det är ju också för att jag har så himla lite alltså, utgifter, det är det. För att jag...
Men det är ju skitbra ju.
Ja, det är jag. Ja, och det är just nu, om jag skulle vara så här, jag tänkte också, om jag tänkte på det här då, att om jag skulle dö nu, då skulle jag säga, det skulle vara okej okay, liksom, det skulle, fan,
ja.
Det är ju så här kul, jag kan inte
leva det. Ja, precis, är det går att tänka det, för jag är ofta så när jag mår som bäst, då är jag så här, åh, skulle jag vara typ som jag dog nu? Ja, nu när jag bara känner så här, åh, vad kul det är att leva.
Ja.
Så kommer en lastbil och
precis.
Vad besviken man skulle bli.
Ja, men så är det.
Men så tänker jag hela tiden. Ja, det. Mår jag bra, tänker jag så. Mår jag dåligt, tänker jag så.
Ja, just det.
Ja. Nej, men det är olikt. Man får bara bli vän med den känslan och tanken. Mm. Men döden är väldigt livsbejakande. Den är faktiskt, ja, för alla andra. Ja, men även för mig själv.
Jag tycker faktiskt att det är så också. Det är därför jag tycker om det. Det kanske också, vad får jag säga. Ja, men döden har inte varit närvarande på annat sätt. Att min pappa blir 70 liksom. Och det blir ändå så då att... Att jag tycker att det intensifierar livet på något sätt. Vi ska ju dö.
Ja.
Alltså det är jag blir jätteifrågasatt av mina barn. Jag bor ju i det här kollektivet som jag brukar prata om. Och de är såklart också lite off-grid på något sätt sådär.
Mm, off-grid.
Men då, att man lever lite av, alltså, i sidan av samhället gör jag så på ett sätt.
Oj, hur då? Ja.
Jag menar att jag inte har ett 8-5 jobb exempelvis, och att jag bor i kollektiv, så jag är lite, vad ska man säga, normbrytande. Ja, men så det är inte Svensson liksom.
Men det är inte det här att du har vägrat ta postnummer och bo lite i skogen.
Nej, det är långt. Men jag har ju kompisar som är så, liksom, bekanta. Men varför skulle jag säga med dagen nu då?
Det var kollektivt där, den är off-grid.
Ja, precis. Att jag blev väldigt ifrågasatt, upplevde jag, av personer som kanske har 8-5 jobb då ibland. Så, men vad tänker du kring pension? Hur kan du göra det? Och lite sådär.
Mm. Så, men det är inte de i ditt kollektiv som frågas?
Nej, de uppar ju mig i mitt liv, skulle jag säga.
Uppar? Ja. Hon är ordna med här.
Ja.
Det är gött från familjen.
Det är millennials. Oh my god. Det är off-grid. Uppar. Jag är off-grid. Jag är off-grid. Jag är off-grid.
Inte just nu.
Nej.
Just nu är du just
off-grid. Jag kommer med att min off-grid börjar i sommar. Och jag uppar.
Ja, men uppar och muntrar.
Ja, och också liksom höjer lite. Det kan antingen vara liksom... vad ska man säga, lågstatus bättre sätt att göra så, beroende på sammanhang. Men det kan också vara högstatus, och i mina kretsar upplever att shit, du vågar ta klivet och det gör du, tänk att du kan jobba med det du älskar och sådär. Och det är verkligen a blessing and a curse också, alltså med att det bara blir det då. Det är som kul, jag vet inte, jag har inga gränser innan jag jobbar och inte
Det är härligt.
Ja, det är också väldigt, väldigt skönt. Det är väldigt fritt.
Det är ditt eget liv.
Ja, men det är så. Det beror på hur stark sådär autonomibehov man har kanske och sådär också. Som jag också har, så stark så får bestämma självbestämmande på något sätt.
Ja, men jag tänker, du har varit ute och rest väldigt mycket nu. Och det hade ju inte funkat med alltså ett 100-procentigt 8-5 jobb.
Svårt, det var svårt liksom.
Ja, men bara att ta ut semester.
Ska du fråga om Göran Nilsson?
Ja,
först. Man måste skicka in en ledighetsansökan.
Jag satt ju där på, jag jobbade som studie- och yrkesarbetare på Göteborgs stad i 3 månader. För ett år sedan. Men det var ju, jag satt ju bara och väntade. Alltså jag satt och höll fingrarna, alltså krossa, alltså man, på tummarna för att ingen skulle ringa in i min studievägledning. Så att jag gjorde såhär tandtwisters eller träna improviserad rap eller satt och gjorde såhär space.
Jag var mimade.
Så fick på bara liksom tränade. Och snart till klockan 5, snart ska jag dra, snart för att dra. Vissa.
Nu, jättebra fråga. Vad tränar du på när du är själv? Alltså, vad kan man göra själv?
Ja, man kan göra massa olika saker. Man kan låtsas att en karaktär i scen och den andra är en annan. Så spelar man en scen med sig själv liksom. Så ändå för att ta tydliga val och bygga på. Sen så är det bara man sig själv man bygger på. Mm. Men sen tycker jag personligen att det är väldigt bra att träna på raft på olika sätt. Mm. Alltså, inte att det ska rimma, det tränar vi på nu att inte ska göra, för det är svårt att det ska få alltså, utan logik. Men för att det finns ett beat som en impuls som man tvingas vara spontant. Mm. Man tvingas liksom hela tiden driva eller typ påstå och driva en story framåt eller en låt framåt, en symbolik eller vad det kan vara. Samtidigt som man behöver titta bakåt i nuet för att se vad jag sagt förut, återkomma, finns det någon refräng, finns det något tema. Så det är verkligen mycket så simultanförmåga som jag tycker impro är mycket. Att, jag tänkte på det här också idag när jag var på gymmet och tränade. Och så lyssnade jag brukar lyssna på igenom poddarna.
På din egen,
ja. Ja, de här, och så sammanfattar jag liksom och tar bort ifall det låter konstigt med ställa och sådär. Men då så tänkte jag ändå som ett... Jag har gjort för att ha haft en grund liksom som är trygghet och mod i och känsla och sådär. Och så sticker det ut 3 pelare därifrån som är impro, skådespeleri och lite teori typ. Eller liksom en slags när ni fått om impro.
Aha,
det är samma sak.
Ja, jag förstår. Okej, okay. Du hade en plan och det var trygghet?
Ja, trygghet är grunden. Fundamentet som står på. Mm. Men också mod är och själv förtroende och självkänsla kanske. Och gruppen liksom, det här vi tillsammans sådär, som vi bygger ifrån. Och sen så impro som en pelare. Alltså förmågan att ändra riktning, flexibilitet, bejaka misstag, allt det här bygger på varandra. Den andra skådespeleri, röst och riktning, och den tredje någon typ av teori, eller om det är så här kortform, då kanske det är kortformsteknikerna att kunna, som vi spelar i VM impro, ABC-tekniken, alltså veta. Och ha det lite i ryggmärgen så att man kan köra scenen. Eller om det är story så vet vi att den här huvudkaraktären kommer att drabbas alltså någonting, om det är grejer man får se, om det är format, allt det där liksom. Så. Men nu tänkte jag istället att kanske man ska se det som ett Y. Så att grunden är fortfarande trygghet.
Ja.
Och sådär. Men sen så kommer impron som liksom första pelare. Alltså den är lite mer värd än de andra två på något sätt. Så. Och utifrån den sen så kommer skådespeleri och teori.
Mm.
Jag vet, det är bara en egen tanke som jag tycker det är kul att tänka på.
Ja, modeller.
Mm. Ja, men så, ja, det är sant. Jag är väldigt inne i modeller.
För att...
Om det är spännande, jag ser inte igen mig som en siffermänniska liksom, inte gjort så Excel och sånt där, för att, alltså, ja, det
så går det fantastiskt Excel. Ja, men du kommer ju bara, jag måste göra, oj, vad du, jag menar, du, oj, det är, Excel är som, så fort du tänker så här, jag vill göra det här, då kan du göra det. Men så du måste bara veta hur.
Ja, precis, så får man ju lära sig det.
Exakt, allt, nästan.
Men har du funderat på att skriva en improbok?
Absolut. Alltså jag har ju skrivit något sådant här improkompendium själv för 80 sidor som jag har. Jag fick gå faktiskt bland annat till Anders och så pratade jag jättemycket om det. Han ville också skriva en bok.
Mm. Du har skrivit ett manifest. Du är så här impromotsvarigheten till en läskig kille.
Ja, men precis. Nej, men det var inte en impro. Det var bara samlade alla. Det var när vi i kollektivet blev coronakarantänade.
Ja.
Jag började gråta då när jag fick det beskedet. Mm. Alltså inte att jag hade corona utan en i kollektivet här i Sverige. Och jag ville så här, ja, det är kontroversiellt, men jag ville att vi alla skulle smitta oss direkt. Liksom.
Ja.
Att vi skulle stänga in oss på toan och smitta oss. Ja, men det blev vanligt.
Ja, vattenkopp.
Ja.
Ja, så. Men det ville inte de andra. Det blev en stor grej där. Skitsamma.
Ja.
Bara för att jag kunde bli av med då. Mm. Kunde sen träffas och repa eller spela föreställningar. Mm. Men det var jättebra att få den pausen. Alltså det blev ingen paus då, för då kunde jag sammanfatta de här typ 2-3 åren som jag hade på min impro, alla anteckningar, asmycket anteckningar om impro, så kunde jag, då gjorde jag ett 80 sidors kompendium med alla mina dittills lärdomar liksom, strukturerade upp också med underrubriker, gjorde bilder, så här InDesign dokument, jag kan skicka det till dig sen, kan du få se. Som jag tror jag skickade till det här house teamet som jag coachade lillebror när de började, de fick ta del av alla de där då. Men absolut, det alltså var jättekul att skriva en bok på svenska. Tänker jag då skulle göra det. För mig, jag vet bara inte riktigt.
Ja, vad ska den röra sig runt? Då ska den handla om, vad vill du liksom? Det är inte bara så här, jag ser inte en bok om impro till filtrören. Utan det måste ju vara någon liksom Hjalmars in.
Ja, men då får nog vänta ett tag.
Ja, trots att du inte där.
Nej, men det är jag inte i så fall. Och än så länge så, och det ska ju komma från Lustig, den här. Ja, men jag vet, improvisationsstudion har önskat att jag ska skriva. Eller jag skriver till dem, så jag skriver gärna.
Och inte det där, jag skriver till dem också, men jag sen har inte jag skrivit.
Nej, men jag har inte heller gjort det, så då känner jag att jag vill göra det, jag känner lust och tid för det.
Mm.
Och nu så är det mycket lust och tid, men det är annat. Mm. Men den tanken ligger, och det, jag vill göra det.
Mm.
Ändå en bok långt fram liksom också. Så. Men vad heter det? Vad bara tänk?
Det är intressant att höra på dig, Janna. Det är roligt att lyssna på.
Ja, men kan vi prata, alltså kan vi så här,
men för det är också så här, det är viktigt att det får inte bli för flummigt, känns det som. Du är rädd för det liksom, att när samtalet blir för spretigt. När du säger det om Viktor Bule, vet du, det är så som du beskriver det. Jag blir så här, det där vill jag lyssna på.
Ja,
jag ska inte lyssna på när det är så till rätta. Jag vill ha just med improv, så det är det här. Infall, inkast, någon bara en papegoja plötsligt och sen ett äpple och så.
Det är
onödigt. Döda och sen åt. Alltså det här, ja. Det är det där, jag vill
ja, men det är så här,
se så är en människa. Även om man säger, jaha, det föddes det året uppe. Men en människa också så här, är ju som en improvisation.
Ja, det är fint uttryckt. Och så är det såklart. Och man gör sin egen tolkning av allting man hör och man kan koppla det på sitt eget sätt liksom. Men det känns som att det är bättre liksom extern stimuli man ger.
Ja.
Desto enklare kan det vara att göra en bättre lärdom av den.
Ja, men det är ju lite...
Man har ju lärares funktion i att det finns en hierarki liksom.
Men är du lärare nu?
Nej, det är jag inte lärare nu, men jag vill få ut...
jag tänker att jag vill bara höra. Men det är som i, när man undervisar impro. Det handlar väldigt lite om vad som är bra och dålig impro. Tycker jag. Även om jag tycker att det finns riktigt dålig impro.
Mm.
Men det är en annan historia. Däremot så handlar det om hur gör vi det lätt för oss som improvisatörer att någon går in och etablerar att vi är på ett pratskepp. Någon annan säger nej, det är vi inte, nej. Vi är ett kök.
Det är inte alls, men det är svårt.
Precis, vi har bara försvårat det.
Ja.
Så det handlar mer om att göra det lätt. Och jag tänker att du vill göra samtalet lätt att redigera.
Ja, nej, jag kommer nog inte, än sen här kommer jag nog inte redigera någon ting, liksom.
Men det är ju så att du redigerar lite under tiden, att man sitter och...
Nu när du pratar.
Ja.
Alltså det som jag tänker på att redigera under tiden, det är så här, ifall vi pratar samtidigt så vet jag att det kan låta konstigt, typ sånt.
Ni är ganska bra här på det. Nu avbröt jag dig.
Ja, men
då har du den, då kan du...
Ja. Nej, det där ska få vara kvar. Nej, men... ja, men visst, verkligen, verkligen. Men hur är det för andra då? För det är ju spännande att höra också hur det är för andra.
Med vad?
Jo, men så här, ifall folk säger till mig, det här vet jag att jag också snackar med någon ganska nyligen om, att man liksom är också så här, ja, men jag älskar impro, kan man göra mer impro, så jag tycker askul när folk gör det. Ja, men det var nog med Viktor, jag pratade med dem, för han sände igen sig det också, liksom, helt inbiten impro så. Men en annan strategi bara för hur man tar sig an impro då. Men så säger någon annan samma sak, och sen så efter ett tag så är det liksom varför, okej, jag kommer låta jättesmissäkra, men varför tänker inte man på det hela tiden?
Impro? Jo, men det gör man ju. Du kommer ju förmodligen... Eller du kanske gör det stressen av ditt liv.
Men du tröttnade ju. Det handlar ju vårt avsnitt om, eller hur? För, och jag har ju frågat dig massa gånger om du var med på Comedy Club. Och för, det har inte du gjort. Nej. Det. Och det ska inte göra. Det ska du bara göra om du vill ju. Men varför vill du inte?
Men jag har, ja, du frågar. Jag har inte pirret. Jag tror att du pratar om det. Jag vill gärna leka.
Ja.
Jag vill leka typ hela tiden. Ja. Men grejen är att jag gör det jättemycket.
Ja.
Det är lite svårt att göra nu på kontor då. Men folk är ändå så här, de är ju svårlubbade.
Ja.
Men det, man får bända och sådär.
Ja, men det är en tillfredsställelse att jobba på kontoret och få folk att vara med på
nivåerna. Ja.
Jag gör ju också det.
Ja.
Och plötsligt så hinner man det som funkar för varje person.
Mm.
Och man får dem att så här, och inse att just det. Så här kan man ju också göra. Jag kunde när jag var liten och hade kul.
Det är ju sant. Sådana lekriddare kan stå ut i vardagen.
Ja, precis. Det är också att leka. För det kanske det är så här. Jag kände att jag var... Och det kan hända att jag får frustrera igen. Men jag kände att jag behöver inte göra detta för en publik som man betalat. Som man förväntar. Jag vill göra det lite när jag känner för det. När det uppstår så här. Ja. Det blir lekt jättemycket. Det är bara här. När vi ser varenda gång. Det är alltid lite så här... men någonting. Mm. Liksom, ja. Jag behöver inte göra det för... Det behöver inte vara min profession.
Nej. Behöver inte vara... Eller gestaltat för andra.
Nej, jag kände också att jag bara upprepar mig. Det är liksom...
Ja, just det.
Så. Ja. Men för att jag tycker att det är just det här kontors... Den övriga världen som är väldigt olekfull.
Ja.
Jag känner så här, jag började nästan på så här frakt för vuxna.
Ja.
Då känner att vuxna är så här förstörda barn liksom. De är så förstörda, de har blivit förstörda och gått med på den här lögnen liksom. Att, ja, nu är det så bara, den här begränsningen, jag kan inte göra, de kan knappt göra någonting. Ja. Just som, herregud, jag typ gjorde så här. Och då bara, oj. Jag ringde en liten... grejer med fingrarna. Ja, men det är helt...
Ja, men det är verkligen. Jag var ju... Ja, men det är en grej också ju. Att i mitt liv så träffar jag bara, vad ska jag säga, snälla människor typ. Ju. Alltså improvisatörer eller folk som är kurser då, som kommer, som har vågat sig dit och som är liksom vuxna så, i vanliga...
Ja, precis, de har ju kommit till källan och bara...
Precis.
Och det alltså, du...
Eller de har ett kamp dit ju, att de vill dit och så är de lite så här, och sen så är det är bara det här, jag vill liksom sådär. Typ så. Och sen så är det då spännande att få lite, om det tillhör in så här lite företagsjobb där, när man behöver vara lite seriös i ett mötesrum.
Mm.
Och vad människor är, kan vara dumma.
Ja,
alltså vad är så här, man blir lite...
Fixat upp.
Ja, men jag var ju något sånt där, då var en kille så här, pratade över en tjej där som var, alltså var så himla hierarkisk på något sätt, han var också något typ vd eller någonting. Och så, stereotypiskt då kanske, men lite så här tonade glasögon och backstick och kavaj, lite duktigt skjorta och så. Och på tal då bara liksom att det är också, det är ju, förutom att det är så kul att göra, och jag känner att det passar mig väldigt bra som Hjalmar och jag som barn då. Jag ville hellre ut och leka med konsen och bygga den här rindafölden och bara alltid lekt, jättemycket lekt hela tiden. Så jag var med en studievägledare och hon frågade vad jag ville göra och så, ja men du säger att team bara att du vill ha kul. Mm. Det är det du säger. Det är det viktiga. Och då är det väl så för mig idag. Liksom. Men det är också fint för det känns som... Det känns meningsfullt utifrån. Det här, ja, precis. Utifrån att... folk får komma och hitta tillbaka sig bara. Och de blir gladare. Så jag tycker det blir såna här små ringar på vattnet. Då kanske de går sen. Och sen så istället för att... då kanske de håller upp dörren för en främling. I don't know, bara för att de är glada för att de har fått impro. Mm. Så känner jag i alla fall.
Och, så är det.
Ja, men och det, alltså, om jag också vill ta någon slags meningsfullt perspektiv på det. För ja, det var ju också jobbigt att läsa så mycket sociologi och blev lite cynisk och så kanske mer realistisk då i världen. Det är orättvist, och det är klart det är ju orättvist så, och vi har olika förutsättningar och vad gör man då liksom på något sätt. Och då känns det väldigt fint utifrån kursledare, alltså som kursledare också uppträda också, tycker jag, att man får komma och skratta och få en paus kanske i det hemska på något sätt. Men det kan ju också som, det kan jag för mig att distansera mig lite, alltså i det här att jag bara träffar härliga, snälla introducerare. Och jag liksom, jag märker, jag läste mycket nyheter och sådär förut. Nu har jag liksom tappat en del och...
Nej, men jag...
Omvärldsblind.
Jag har gjort det här liksom bytet nu, så jag har funnit mig i den här...
Just det.
Jag är ju faktiskt chockad. Så jag, oj. Det är verkligen improvärlden och kanske teater, men improv. Det är en otroligt glad, lekfull, fantasifull, färgglad, spirituell, levande.
Ja.
Mina, liksom... bitar av den övriga stora, om man nu kan, ni fattar ju, är ju inte det.
Nej,
men det är också så här, faktiskt provocerande. Herregud, du har fått ett liv. Kanske inom 70-80 år. Ska du inte ha lite kul?
Nej,
måndag till fredag. Någon timme. Ska det bara vara kul ända veckan eller två?
Ja, just det. Ja, men visst. Visst.
Nej, ja. Jag är bara helt enkelt jävla kul och så är det så här lite skam. Det är liksom, nej, när man blir, det är som att då tar man inte på allvar. Men jag tycker att man tar verkligen lite allvar. Man känner så här, jag vill ha kul.
Och vem är det? Går ju upp lite med den där tanken på döden. Om du ska dö, vad vill du göra med ditt liv då?
Mm.
Och så ta in det på riktigt.
Ja, jag skulle gärna ha så här, man gärna dö mitt i ett gapflapp. Då. Ja. Eller precis efter ett gapflapp. Allt finns en sån här härlig suck. Och bara, det var kul. Ja. Och så... Nej, men... ja, jag tycker ju att har man ett liksom fyrkantigt jobb, då har man nästan en skyldighet att ha roligt. Du ska träffa de här människorna minst 8 timmar, 5 dagar i veckan, under ett helt arbetsliv. Man måste göra det kul, annars dör man liksom
själv.
Ja.
Men, ja, men det här med lek också, bara man tittar på djur, alla alltså, vi leker så, det är ett sätt att förstå världen på ju, och få jävligt mycket kontakt liksom, eller man får, ja, alltså om jag, när jag också är i sådana vardagliga situationer, så försöker jag också trigga den där lekimpulsen hos andra, och det kanske är bara på i kassan då, på Ica eller med någon, eller när det blir som glimt, alltså älskar det, det är så himla härligt, speciellt med främlingar, för vi blir så mycket människor med varandra, och det är också sårbart på något sätt liksom allt det där, och om man blir som barn lite grann, och fan det är liksom
ja, men det finns ju också en fara i det. När jag precis började gå in på kurser, då pratade vi någon gång om status, och plötsligt såg jag status överallt.
Just det.
Jag hade en kompis på den tiden, och jag var så här, herregud, plötsligt ser jag statusförhållande
precis
i våra relation. Och då var det jätterunt av mig, men jag kunde inte låta bli att påpeka det här.
Ja.
Jag bara, ursäkta, jag märker här att du har ju högre status. det är inte jag helt bekväm med. Och vi gick inte jättelänge efter det.
Nej. Nej.
Men alltså, man blir lite improskadad.
Ja, liksom... men det där skulle jag, du använder improv för att bli medveten om status i vardagen ju.
Ja.
Och det jag menar också med sociologi ju på universitetet, att man samma liksom. Och det blir man, kan ju man bli skadad. Alltså, så kanske man inte säger det sådär.
Det var väldigt färdigt. Jag skulle vilja så här, jag vill göra något med dig, Hjalmar, och zeken.
Ja.
Jag tycker zeken är, det har jag så tänkt.
Du gillade ju det där Samuel West-avsnitt, det fick jag ju till dig. Han som hade en lekprofessor.
Ja, han har ju då liksom den här som alla improvgrupper använder och så här, titta, här har vi ett bevis på. Han kan inte så här, alltså vetenskap, vi förstår det.
Ja.
Men det är så, också så. Jag vet när det är mycket med företagsjobb, så säger att ordet lek, måste vara lite försiktig med det. Jag retar mig på det.
Ja.
Men så, nej, men man skulle vilja, jag skulle vilja så här kampanj. Tänk om man skulle göra så här kampanj, men om ett år ser leken helt, det är självklart alla vill. Så att man inte behöver så här, de här management-orden, där är ju med företagsvärlden. Men jag tycker leken förtjänar, den är som att, den är så här, det är något då när man var liten, något förr, det är något ful, det är något skämma, det är något, den är också så här som att, tycker jag, nu är det kanske mina fördomar, men jag upplever så att folk är så här, den innehåller ett slags utanförskap. Det finns risk för utanförskap. Att det är liksom, ja, men alla kanske inte vill och bla bla, massa sånt där. Men jag leken är typ, det är verkligen, det är liksom då som det här, det är då vi är människor.
Ja, men det är ju väldigt spännande. Det är ju det då. Ja, men då är det ju...
Jag heter det på franska, det är mycket bättre.
Ledger, ja. Ja, det är fint.
Det finns så här, det är alltid, då är det något man kanske kan förstå. För jag har inget annat, liksom bus är också.
Ja, men det är som det är en dålig klang. Alltså det är så här två personer i övre medelåldern som precis upptäckt BDSM. De är lite busiga.
Ja, ja, så.
Nej, men bus är ju väldigt brett. Det kan ju vara nere på arrestant busen. Ja. Det kan vara det där och sen kan det vara så. Ja, men det är att jag typ drömdar din stol så att du slår nacken och vid rullstolsburet. Det är också bus.
Ja, är det buset?
Ja, det var inte
det. Ja, det var det. Det var ett präkigt bus, ja. Ja, nej, men det finns ju nog barnsligt i leken att säga det. Alltså att det är för det kopplat till mig. Men vi leker ju som vuxna också hela tiden. Ja, men det är ju det där att... Jo, men kolla här. Ja, men vi leker ju om man tittar på det då. Om man tar så sociologiskt när vi leker kassörskan liksom. Eller så våra jobb för att yrkestitla, det är så jävla tydligt. Jag leker ju också jättemycket. Alltså jag är väldigt medvetet när jag säljer eller liksom mejlar med någon och leker professionell liksom och... Eller så här, konferens. Alltså det är så, vi har så jävla konstiga beteenden i de här situationerna. Och det är väldigt mycket det som är på ytan eller som jag typ fake då på något sätt. Liksom. Nu låtsas ju bara här. Och då är det ganska kul att göra det, för då kan man ju låtsas på ganska mycket. Men då, det som är risken med det också då med improskadad i och för sig är ju att man blir... alltså du gör det på allvar och på riktigt. Eller du tänker inte på att det är på låtsas eller på lek det här som vi leker nu. Som ju på något sätt är kund och säljare eller så.
Ja.
Är det din roll, yrkesroll? Eller så. Men att, och om jag gör det på... Jag vet att jag... Om jag var på någon så här... När mitt ex så var vi på restaurang och så skulle de hälla upp vin så här och smaka. Jag bara låtsades som man gör när man luktar. Och du vet, jag bara lekte fullt ut så här. Och med den här sommarieren och det. Jag hällde upp och var på riktigt och ville berätta och så där. Och jag liksom bara blajade ju... Ja, men det var inte schysst eller så.
Var det det?
Nej, alltså det blev, jag jobbade inte med intentionen att göra den personen till åtlöje på något sätt.
Nej.
Men den var ju liksom inne i vin och ville visa och berätta. Och jag var uppförde mig som en vanlig kund brukar göra när man luktar så där och liksom. Och vad heter tanninen eller vad man ska göra. Ja, men jag började låtsas att jag kan. Jag har ingen aning om det. Jag känner ingen skillnad på vin. Alltså jag är absolut ingen
skillnad. Jag tycker ändå att du är med på leken också. Så vill jag få...
Ja, jag menar, precis, det var det jag tyckte jag gjorde. Det
är sant, liksom.
Och jag är med i den verkligheten, men jag tittade ju på det så. Jag tittade inte på det som att jag faktiskt var intresserad av vinet, utan nu leker vi lite grann. Nej, jag tittade på det
så. Men, frågan är om det spelar någon roll så länge den andra personen känner så här, gud vad trevligt det här var.
Ja,
ja.
Ja, nej, visst, det är sant.
Men Jammar, du är ju yngre, mig och Frida.
Ja.
Men både fysiskt men också i impro.
Ja.
Ja,
i fjärde generationen som vi kallar det.
Ja, oh, spännande. Har ni en sån? Har ni en sån kategori?
Ja, tydligast. Ja, men de är ju fjärde.
Ja, första eller andra.
Ja. Vi beror på, jag vet inte riktigt. Ja,
jag ser dig som andra.
Ja, ja. Ja, men då borde jag vara tredje.
Ja, så ser jag också.
Ja, för jag är nog inte
det.
Ja, och Hjalmar, du är ju fjärde generation.
Och det är den senaste, va?
Femte börjar nog spira.
Är det så?
Ja, det går fort. Det utvecklas ju exponentiellt.
Då tänker jag att jag tar ett leder i det.
Det verkligen, du är en del till att det kommer en femte. Stor del.
Ja, jag tänkte på fjärde, jag har en leder i fjärde. Men...
Ja, den fjärde är helt okej. Nej, men Du har ändå liksom en tydlig plan. När jag började, jag hade ingen plan. Jag var så här, jag vill spela impro.
Ja.
Jag vill gå med i en grupp. Jag vill undervisa. Du var väldigt så här luddig.
Ja.
Men du har ju ändå börjat. Du flyttade till Göteborg. Du har varit ute och rest. Du startade Comedy Club. Och vad vill du? Har du ett mål? Eller är det bara så här, jag kastar den här bollen. Den får flyga...
Ja, men det är en bra fråga. Jag tycker jag började som du.
Ja,
men jag vill göra fan. Jag måste få göra impro. Jag dör fan annars.
Mm.
Så var känslan. Mm. Då kunde du riktigt inte kasta till. Det gjorde inte det liksom. Så då flyttade jag till Göteborg på grund av impro.
Mm.
Och så läste jag också konflikthantering till en Willeborg-kollektiv. Men det var framförallt av impro. Och sen därifrån, då var jag så här, vilka är vi gör impro? Då kommer jag och åkte hem till Martin Olsson liksom en lördag, så styrde upp och åkte hem till han på Hisängen och vi spelade på någon takterrass och sånt. Alltså, vem vill göra impro? Vem vill göra impro? Är det någon mer som gör impro?
Mm.
Och så bara så. Utifrån lust. Det är så kul. Så då fanns det inget så här Jo, men okej, när jag började i dramaverket där ganska snabbt så blev det så här, men hur kan vi få det här då? Och liksom, kan man hitta lokal och starta att liksom bli mitt? Då fanns det redan dramaverket som etablerat varumärke på något sätt och verksamhet så. Och sen så i Göteborg så har det bara vuxit liksom. Ja, men fan, jag vill spela mer då, men då så, vilka mer vill spela mer? Eller det var ju den här Ellen och Martin Dahlsson hade ju med Anders en sån här impro-skola-grupp som repade i 3 månader. Tillsammans måndag till torsdag under ledning av Anders, och det var så här, fan, sådana, är det någon annan som vill göra det här eller ingen kunde, ingen ville, och så som Mr. Borg för några vill, och så ville ju Blink där jag visade det här kompärgumet till er, kommer jag där?
Ja,
visade liksom det som gjort med någon liksom loggbok över varje dag och sen så sammanfattning varje vecka och allt sånt där, så det är liksom mer poppat upp från lust och samma med podden, det kommer ju från den här tanken, fan folk tar inte tid till att snacka, vi säger att vi ska göra det men vi gör det inte, nej men då startar jag en podd då. Och så kommer vi snacka, det kommer bli av då, och klubben var också sånt där jag vill spela med andra människor, så det var ju bara jättetur, ett kontrast att de två ägarna var där, att de var schyssta, att hon var norsk kanske, jag vet inte, jag pratar norska med honom, ja, men vi klickade på något sätt i det, och så sa han, nej men absolut, vi provar, och då kunde jag hänvisa till Blinks föreställningar vi hade gjort i 2 år som var slutsålda varje gång, även om det bara var 30 pers i publiken på Alchemister, så var det ändå något att visa upp liksom. Och jag är liksom, jag gör ju all sån här grafik och sånt där, forming, allt sånt jag gör ju själv, och hosta hemsidor och liksom biljett, allt sånt där, och det har också varit lär, så hela tiden inställning om att jag lär mig en jävla massa på det, i det, så det har aldrig funnits kanske något sånt mål med att jag, och jag pendlar i det här målet också då, som är att jag vill liksom ha en egen teater, en egen. Så det har jag liksom varit tjugen på länge. Och där finns det... Men ju mer liksom, nu är jag ju kollat på lokaler och sådär. Det är ju liksom, ju mer det realiseras, desto mer blir det så här också tufft. Alltså, det känns mycket... Alltså, du har ju ägt ändå på lång och varit med och avslutat det här. Och liksom hört mig för lite med andra och sådär. Det är bara... Det är,
var ligger du där då? Kan du berätta lite? Har du någon lokal på gång eller?
Jag kollar ju liksom på lokaler och... som det ser ut nu så kommer jag också... Eller... Tillsammans med David då, som startade Dramaverket. Mm. Som är otroligt, tycker jag, duktig producent och verksam i Stockholm.
Och vi
är väldigt bra kompisar. Tycker om honom som person. Och också att vi går väldigt väl ihop i, liksom, affärsmässigt. Typ, att vi kan göra... Ja, men han och Kristoffer också tycker verkligen om dem på. Vi gör det här med... Vi ska ha Improvision i Karlstad. En hel improhelg som vi har planerat ett år. Liksom. Och det är så jävla smidigt att jobba med dem två. De är så duktiga. Ja, de är så jävla duktiga liksom, och det är så skönt på något sätt att de är professionella i det andra, och sen så är de väldigt de har kvar leken, så de kan leka, för det är väl det som är också att upplever jag ibland, många som leker och kan leka och är konstnärer eller sådär, och i det här liksom sfären eller något sådär, det är svårt att sköta något professionellt med det, ingen gärna att det kanske kommer mejlen, kommer jätte se, alltså, och det är ju märken nu när jag har den här comedy club, alltså jag behöver ha bilder. Okej, vi ska spela 1 april, men liksom jag behöver ha en bild nu, så jag skriver på biljetten tiden, och då vill jag dra till auktion. Och då är det kanske 25% som är snabba på bollen liksom, eller ger info och sådär.
Ja.
Typ. Och det är liksom en, på gott och ont då. Det är lite 2 olika ben på något sätt att uppleva att de har. Så det är eventuellt i framtiden med David där vi startar någonting, och då fungerar han.
Det är inte för.
Ja, och så han är ju på distans i Stockholm då och hjälper till, och han är ju jätteduktig grafisk och han jobbar ju som producent. Mm. Så han kan allt det där.
Men jag tänker, Anders Fors, han var ju liksom, gjorde väl några år i New York och Stockholm. Du, är du inte sugen på det? Alltså att...
Jo, när jag var i Chicago var jag väldigt sugen på, och tänk om man skulle få kunna vara kvar här och göra det här ett år. Det hade varit fett sådär. Och idag så satt jag och kollade lite på improfestivaler, om jag ska åka på någon ny sådär. För att det ger så mycket, dels gör det mycket inspiration och det är mycket utbyte. Andra som kommer bara sina vanliga referenser som berättar hur det funkar vanligt. Det blir nytt för oss för att vi har vår vanlighet här. Liksom. Men inte att jag kan på min bo i New York. Alltså det är också jävligt krigigt där, känns det som. Och det känns tufft och... Nej, jag, och sen så är jag ju väldigt... alltså jag tycker om Sverige som land och jag tycker om mina nära och kära här liksom.
Liksom är inte du, eftersom du själv, jag menar alla säger, eller många kanske kan säga så, jag vill ha en egen teater, men det är inte riktigt alla som säger det så. Är inte du där nu att du kommer göra detta på något sätt? Att du, ditt eget rum liksom?
Jo, det är så att ni fångar mig idag liksom, och det är ju såklart som det, det har ju varit med klubben också och allting sådär som är inte stort eller med impron helhet också, ska jag leva på det här eller ska jag göra för att leva på liksom. så går det ändå upp och ner i det. Alltså, det finns rum för tvivel i det. Ja. Och det gör det för lokal också. Ta så att det är så jävla mycket att tänka på utrymningsvägar och vi måste hitta lokal, folk måste vara okej med att det är, alltså, bedrivs improvisationsteater eller improvisationer där, och folk har ingen aning om vad det är. Det var finnas en budget, man behöver 6 månaders deposition för att betala hyra, och som en hyra ligger på 20 000 behöver man liksom ha det under 6 då.
Men du kan, det finns ju möjlighet att förhandla och sådär.
Ja, men det gör ju alltid. Men så är det som i 16-fas och det är så här massa sådana här...
Ja, visst.
Och sen så är det liksom... Men det är, men jag skulle säga att det är absolut på gång. Men det är också så där läskigt ju, för att det blir ytterligare ett hopp. Alltså,
om du säger så här, ska jag leva på det här? Vad skulle du annars leva på? Vad skulle du göra? Har du om du inte fick göra det, säger så här, du får förbud, du får inte göra det här. Vad skulle du göra då?
Om jag inte får göra info här?
Ja, det får så här Skatteverket. Du har näringsförbud i just den SNI-koden.
Ja, just det.
Vad gör du då?
Men jag skulle få repa impro sådär?
Nej.
Jag får inte göra något impro?
Nej.
För jag har näringsförbud. Ja, fan, okej, jag får inte göra mer impro. Jag får inte göra mer impro.
Du får det, men det är inte lämpligt. Alltså,
ja, men säger...
Du får ju göra det, men du kommer inte få du får inte ta betalt för det. Du får inte tjäna pengar på det. Så du måste tjäna pengar på något annat sätt.
Ja, men då har jag ändå tagit något jobb som ger mig motsvarande inkomst som jag har nu. Alltså kanske jobbat så här 1-2 dagar på så här fruktleverantör om du kanske. Och, eller så när jag själv gjort det, så jag tycker fortfarande grupputveckling är väldigt kul. Liksom i det och jobba med någonting sånt kanske, och sen så har jag gjort impro resten av tiden. Men det finns ju möjlighet att göra så, eller typ studieyrkesvägledare.
Mm.
Jobba med det 2 dagar i veckan då, och sen så har jag gjort impro obetalt.
Ja, okej. Okay. Du har gjort så då.
Ja, om jag inte har fått göra impro alls, ja, men då hade jag nog gett mig in i kanske bara, då hade jag fått en liten paus och så lite kris, och så hade jag fått se vad som dök upp. Men det är ganska god tilltro utifrån också historien att det kommer att någonting nytt, men det bara känns som att impron är fullträff i det.
Ja, precis.
Så det känns väldigt tråkigt.
Men det är ju lika bra. Det är ju så här, som din studievägledare är bra,
ja,
som jag blev då. Då har jag ringt här till ett årsdag och jag är din studievägledare. Så är det ju verkligen det här som du ska göra, för man kan ju tjäna pengar för impron.
Ja.
Hade du liksom vet, någon sån här, ja men jag, kontinentalafrikansk, sydvästafrikansk magdans, så kanske det hade varit lite svårare.
Ja.
Men du har ju hittat något som är väldigt så folkligt,
ja,
och publikt. Och så
det.
Finns det är inte bara, det är inte här bara ett, det är så bra med impro, det är inte bara ett ben föreställningar. Så det är kurser, alltså grupputveckling.
Ja, visst.
Det är så stor värld.
Och kanske ännu mer som vi inte vet om ännu.
Säkert.
Ja, jag vet inte. Jag vet inte om det än bara, men jag tänker att det finns på något. Alltså man kan låtsa sig fram i det där, eller om man gör.
Jag vill ses igen och prata om det, för jag också får... Vad är det? För jag kan känna att man blir så här, man är i sitt community-sammanhang och då gör man, och så uttrycker man lite grann. Så tänker man, om jag inte hade vetat allt detta, vad hade du...
Men det är ju lite som konst, att som Mondrian, alla kan rita fyrkanter i olika färger, men han gjorde det först.
Ja, ja.
Så det handlar ju bara om att hitta något nytt och göra det innan någon annan har gjort det.
Ja, men så kanske det, ja. Och då får man väl prova en jäkla massa innan man hittar det där som lyfter då kanske. Och det tycker jag, sånt tycker jag är väldigt kul. Jag tänker på mina såna här reels-filmer som jag provar lite olika. Som ju också blir mitt... Det utrymmet jag kan göra är på Comedy Club på något sätt. För det är det som jag står bakom. Det andra så är så beroende av andra på något sätt. Och de behöver supporta det sådär. Men jag vill prova liksom olika. Och se vad som, och det är väldigt kul att göra. Så det ska jag göra såklart då, om jag startar något eget eller så här eventuellt när jag blir av då.
Men du har inget så här, du kan inte köra ingrid på, alltså på 2 lång. Det är uteslutet.
Det känns uteslutet utifrån att då blir det liksom ihopsmashat med improverket.
Varför det?
För att det är där improverket är. Alltså det är väldigt lokal, tänkade knutet till lokalen väldigt mycket. Och det vill jag ha mitt eget verkligen, alltså att det får vara... Nej, men det här är 2 lång och det är Dice Theater, där är GVG Impro, där är Göteborg Impro Comedy Club och sådär.
Mm.
Och då är det också olika, då får det prägla innehållet, får vara lite olika vad man gör på den där olika. Och jag går ju mer på att jag vill bedriva det som en, tänker en skola liksom. Mm. Den där, ja men liksom det är det jag tänker väldigt mycket på. Ja man kanske strukturerat kan det vara att man faktiskt lär sig och det är kul också.
Mm.
Men att man känner verkligen att man... När man är på nivå 3 så är vi alla här nu. Vi är på nivå 3 tillsammans. Vi har alla klarat av den kursen. Men det är också för att jag var på den här Free Association i London som var så väldigt tydligt. Så jag är väldigt inspirerad av hur de har byggt upp sin verksamhet.
Hur var det då?
Det var så, alltså de har ju sådär att om man inte, alltså om man inte, om man har varit på hälften av lektionen kanske i nivå 1, då får man inte fortsätta till nivå 2. Man behöver gå liksom, och level 2 då så behöver man fortfarande klara, man får godkänt från läraren. Och sen level 3 är det typ 50-60% som behöver gå om. Alltså för att det är så, för den är så svår kursen.
Ja, men det är svårt också, för någonstans är det ju ändå subjektivt. Alltså vad jag tycker är bra,
verkligen,
behöver ju inte vara vad ni tycker. Nej. Är...
Så de har ju försökt att göra som en sån kursplan. Och de skriver inte ut vem som är lärare och sådär, för det ska vara samma till samma. Och det är väl liksom tänkt som på en skola, oavsett vad du läser, om du blir referens till sociologi, men sociologi, om du läser sociologi A på Umeå universitet eller i Linköping, i Karlstad, i Stockholm, så ska det vara samma, det ska betyda samma. Vad heter det när man gör från det där? Standardiserade liksom, typ på något sätt. Som en fara också, såklart att det ska ta bekostnad. Så det är balansen i det också. Men jag vill gå lite mer mot vad det är nu. Sen så älskar jag personligen friheten som finns på improvektet också. GBG Impro. GBG Impro har någon typ av styrning liksom. Men det är ändå så. Första tillfället är spontanitet, andra eller sådär. Du vet, så liksom. Men improvektet då, jag vill bara säga att också för att lyfta det är så jävla gött. För därför jag gör mina egna kurssystem nu som jag liksom provar i här. Får jag och deltagarna tycker det är jättegött liksom. De njuter jag det där och så provar jag massa olika sådär. Muntanierar och tänker mycket kring och sådär.
För jag tycker det är väldigt intressant det där standardiseringen. Jag får ju direkt så här, det är också så här, men det är också så här, jag är ju jättemycket. Men jag tycker man ändå ska vara, det är så, vi längtar så mycket efter det, den här mallen som funkar för allt. Och finns hela samhället till så här mäta. Men liksom, det är ingenting som funkar så, det kommer alltid vara något när det inte, nej.
Ja, men
jag håller med, det är ändå, ja, så vi får göra det som,
precis,
tycker, gå sin, vad jag, alltså hela vägen och sen, det är det som är det fina med min process, du kanske landar i.
Men jag vill bara säga också att i våran värld, alltså våran som improvisatör och allt det här, så är det så jävla mycket, alltså i universitetsvärlden så var det så mycket, men vad fan, vi tappar ju omdömet i allt det här, vi är ju bara fokuserade på mätbara, allt det här liksom, det är helt absurt ju, så här, precis, himlar också med ögonen då.
Ja, då.
Men i vår konstnärsvärld då tycker jag också att det är jätte bara fokus på omdöme. Liksom man går på känslor, vad man känner för och allting sådär. Så, men det finns fortfarande jättemycket bra att ha med sig från liksom den andra, vad ska man säga, inte moderat, men så här, du vet, vad ska man säga?
Color, alltså...
Kalkulerande Excel.
Det då som är bra.
I det?
Ja,
ja, men jag,
bra med sig.
Att jag tycker att det finns bra poänger i att vi gör liknande upplägg så att alla exempelvis i nivå 3 har gått igenom samma sak, att alla kan vara på samma sida. När vi alla förstår vad vi menar när vi pratar, så vi kan ta genvägarna. Vi behöver inte förklara vad en plattform är, exempelvis.
Jag fanns ju aldrig en plattform.
Nej, men precis.
Så jag och lite så.
Du gör inte det, och jag gör det i nivå 1. Och så då när jag ska undervisa nivå 3, och då har man gått för dig i 2 kurser, eller man har gått för mig i 2 kurser, hälften, hälften. Och jag säger, okej, fint, vi kör lite plattformscener. Så stannar du upp direkt.
Är det så?
Man etablerar väldigt tydligt i början var man är, vilka man är och vad man gör. Man kan göra spacework ju. Vi står här och krattar. Och jag kan gå fram och pussa dig i luften. Då, så här, okay, nu är jag ändå etablerat att jag...
Ta fram och klara. Och då är vi ju sexuellt harassed. Och då vet vi att nästa person kommer komma in och bryta där och säga, vill du prata om det? Nej, men för något blir jätteexekterat.
Men också så här...
Alltid mina bröst, jag tänker på...
Ja, men om man skippar brösten liksom och pratar så här om vissa elever som också, som jag upplever, de förstår vad jag pratar om när jag pratar om det utifrån struktur. Alltså bryter ner en scen analytiskt, och vissa går det liksom, fattar inte alls, och vissa fattar när jag pratar om, men precis också på men det är för vissa tycker jag när jag pratar om känsla.
Mm.
Och liksom, om känner takten i scenen där, känner ni, det riktigt, eller hur? Kroppen, och så visar, alltså pratar mer abstrakt och flummigt då, så fattar jag vissa, och vissa är ju som liksom, vad fan snackar då? Också för att nå ut i alla finns det bra att man når flera olika världar, och kanske som en ingång, en segway in i det här konstnärliga då, mer lite flummiga, sådär.
Ja, där är egentligen det enda problemet att människor är olika. Ja. Alltså, har vi matte så blir det väldigt mätbart. Antingen kan du gå in i tabellen, eller så kan du inte.
Just det.
Men i impro, där jag kan ju vara så här, från dag till dag kan jag spela en jättebra scen, eller så är jag helt värdelös. Jag går in, blockar allt, bara för att hjärnan inte är liksom på hugget.
Mm.
Hade inte jag fått gå?
Det är
steg 3. Jag hade fått gå.
Ja, men jag lider ändå på att ifall man har gjort det, men det, alltså, jag tror ni förstår också vad jag menar, att man har kanske när man går en nivå 3 liksom, eller ännu längre har kommit att folk, ja, men om de skulle gå in och de fortfarande bara gå in och blockar, då skulle jag säga, men varför, du ska inte gå nivå 3. Du får gå nivå 1, du får lära dig bejaka och bygga på en annans idé. Du får inte gå här. För det blir så jävla svårt för de andra, speciellt om man har spelat lång tid. Också, och så får man, okej, okay, gå upp och så spela med en person som fortfarande gör. Och det är inte något, det är inte personen som det är viktigt då. Det är inte personen som, det finns inte fel på personen. Den har bara inte lärt sig det. Och då kan man ju ta det på sig själv också, varför inte jag lyckats lära. Och vad det här björntjänst, jag ser inte åt dig nu att du blockar i scenen. Och då bara går det här vidare och vidare, och då gör vi en björntjänst för att vi vill vara snälla. Och jag vill inte vara där, utan jag vill vara. Och det är förändraskapet kommer in mot improvbanan kanske, om man ser det så. Jag vet inte. Men alltså, jag måste träffa Robin här nu, så klockan är 14:15. Och...
Ja, men då har vi någon sista fråga då, eller?
Nej.
Du brukar alltid ställa så här, det här eller det här.
Ja, jag hittade lite grann i slutet.
Ja, ja. Så nu ska vi göra... Du kommer förstå, Frida. Jammar.
Ja.
Uppvärmning eller inte uppvärmning?
Uppvärmning.
Kortform eller långform?
Långform.
Undervisa eller spela?
Spela.
Göteborg eller Stockholm?
Göteborg.
Sydney eller London?
London.
Spännande. Spela med tjejer eller med killar?
Med tjejer.
Ja. Tjejer. Gymma med maskiner eller fria vikter?
Fria vikter.
Oj. Kettlebell eller såna som...
Skivstänger.
Ja, men såna. En lite på skivstång. Vad heter de? Hantlar.
Hantlar. Okay. Kettlebell är nog bättre, men jag kan inte det.
Nej, det är tungt. Frida, har du någon? Nu vet jag hur det handlar. Ja, det var så bra. Jag vet inte, jag har verkligen kläder dem på honom.
Susanna bara spofta
en... Alltså, ja. Bra! Då kommer vi säga milkshake eller yoghurt.
Milkshake.
Det var ganska bra. Två långa ligger i begin pro.
Ja, den kan jag inte svara på.
Det är högst i konflikt. Du kan inte svara. Nej, du får inte. Du kan svara, men du kan klippa bort det. Nej, men du
kan... Ja, men du båda två har sina styrkor och svagheter då.
Ja.
Kan man säga.
Men om vi bara liksom... Nej, vad svärd.
Nej.
Om vi bara till mig.
Ja.
Bokstäver eller siffror?
Nej, men bokstäver, jag älskar ju ord.
Ja.
Alltså, ja, men det gör jag. Alltså, sådana här stipulativa definitioner, att vi är överens om vad man menar och att orden är liksom ett sätt. Men ord är viktiga, det är förståelse av verkligheten och det formar också verkligheten. Det tycker jag är häftigt. Mm. Alltså, men när jag läste till grundskollärare och fattade vad matte kunde vara, att det också ett sätt, vad säger man, att det är gudsspråk lite.
Mm.
Då är ju matte jävligt coolt.
Men vad då, är du grundskollärare?
Nej, jag är inte färdig. Jag har läst 2 år eller någonting sånt där. Men jag hade inte fattat matte, för jag fattar fortfarande inte matte, men jag kan fatta varför man kan fatta matte. Okay. Eller så här, jag fattar varför man tycker om matte.
Mm. Det här, du bara undervisar lite då i framtiden om
det. Men det gör jag ju i impro.
Ja, men jag menar småbarn i matte då? Mm.
Nej.
Nej.
Jag är inför det här.
Ja, det är sant. Matte är ju, det är ju så att man, om man tänker för mycket på det så blir man ju lite där. Man får ju nollan liksom. Den kan ju få några.
Oj, det blir existentiellt. Men den ingången i matte är ärlig. Den ingången i livet generellt är ärlig, tycker jag.
Vilken då?
Alltså tänka kring livet på ett filosofiskt sätt.
Jättehärligt.
Men matte som ett... Ja. Men sen så vill jag säga det också. Alltså lite reklam. För Hjalmar. Så. Är det okej?
Okay? Ja, är det något särskilt du vill plugga för?
Är det liksom promoten?
Ja, precis.
Ja, men jag vill säga att att man gärna får gå för kurs för mig. Om man bara vill prata eller varit nyfiken på mig. Jag undervisar på både Improverket och EBG Impro. Och att jag spelar föreställningar på Tvålan ibland och på EBG Impro ibland, med Blink varannan vecka, min grupp, och sen så på Impro Comedy Club, som är min egen grupp, på tredje gång på Contrast House. Och så vill jag säga, ja, men att man, ifall man har liksom vägarna förbi Karlstad, eller man vill göra lite improutflykt och se annat impro än i sitt sammanhang, så kom till Karlstad den 3-4 maj, för då har vi Improvision, improviserad melodifestival. Vi har bokat Skala där och på fredag, och på lördag så har vi Improlympiska spelen, som teatersport, och sen också en musikal. Så det vill jag pusha för.
Om man vill kontakta dig,
ja.
Alltså, vad heter du på Instagram? Har du Instagram?
Ja, Jalle Har heter jag där. Och sen så har jag en hemsida som man kan nå, som heter Jalle Harstam. Och sen så också, om man har lyssnat speciellt, eller så här, om man har någonting man vill prata improrelaterat om, så får man jättegärna skriva. Och ja, men säga att man vill vara med och prata om sitt ämne då. Speciellt om man tycker någonting om någonting i improvisation, det är väldigt kul tycker jag att lyssna på. Om man behöver inte kunna någonting om impro, man kanske aldrig har gjort impro, så har man lyssnat, så kan man ju ha ett avsnitt om vad är impro utifrån liksom. Mm. Typ så. Men det måste handla om impro då, eller på något sätt.
Du uppfattat
lite mindre om dina föräldrar.
Ja. Vad heter dina föräldrar?
Per och Cecilia. Vilket snyggt avsnitt, Frida.
High five!